Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej, då är det dags för ridklubben igen. Hallå Rebecka.
Hej Gry.
Hur är läget med dig?
Jo men jag mår jättebra. Jag var hos min sjukgymnast igår och fick ett börja rida datum.
Va?
Den 2 februari ska jag få sitta upp på hästen igen. Men jag får absolut inte ramla av. Så jag ska göra mitt bästa. Och om jag då fortsätter att träna på så här bra som jag har gjort hittills.
Nej, vad duktig du är. Vad bra, vad roligt att höra. Ja, men... Hur tänker du? Vem ska du rida? Vad ska du göra?
Ja, jag har funderat faktiskt mycket på det här. Det blir ju då skritt tror jag i början. Men jag också alltså innan jag ens opererade mig så bestämde jag mig för att jag ska verkligen göra den här rehaben. Så, alltså jag ska verkligen vara prickfri. Jag ska göra den så bra jag bara kan så ingen ska kunna skylla på mig sen att jag inte har skött mig. För att det är en annan ridtjej som går hos samma sjukgymnast som jag har som också håller på med hästar. Men fälttävlan då. Och hon opererade korsbandet för första gången så det är lite lättare som att jag har gjort det nu för andra gången. Men hon började nu rida och skulle bara skritta ut. Hästen går omkull och hon bryter foten på det benet som hon har gjort sitt korsband.
Du måste skoja, det är sjukaste jag hört.
Jag skojar inte. Och då kände jag bara så här att ja, jag ska verkligen sköta mig. Och inte, känns det inte bra den 2 februari så kommer jag inte börja rida. Men jag tänker också att jag kan typ skritta fram en häst till dig kanske.
Eller skritta av.
Exakt. Exakt.
Alltså vet man bara som har en massa om... springa omkring en stund som man vet på vilket område. Nu är de ju inte så himla peppa coola hästarna, men alltså med gå omkull på en skritttur, alltså det är ju nästan som att bara fundera på om det är, vad det är som pågår.
Ja, nej men jag vet, det är alltså så olyckligt och jag tycker så otroligt synd om henne. Men ja, nej men så att jag tror att det blir skritt inomhus och kanske på Neo. Neo känner jag mig ändå tryggast på.
Ja, han är fin. Han är så himla fin.
Ja.
Nu är det några dagar sedan jag såg dem också. Jag sitter hemma med covid. Det är så tråkigt. Det värsta sjukstugan.
Jag vet och det är ingenting. Jag ska inte skratta åt det. Men det är också härligt att ni ändå inte är jättesjuka. Alltså, ni har varit lite krassliga men inte dödssjuka liksom.
Nej. Alltså, jag menar med podden är som sjukstugan. Att du får inte rida och jag har bara, vi har haft peppar. Vi har haft den absolut mildaste varianten jag tror man kan ha. Det du har på min röst nu, det är så sjukt jag har varit. Alltså så här, jag har inte haft igen, peppa, jag vet inte vad som kan hända nu, men nu har det gått en dag med en vecka och jag har liksom lite hes. Ja, jag hade lite feber en kväll.
Ja.
Men annars så är jag kan inte få snällare covidresa och det gäller hela familjen. Eller nästan hela familjen i alla fall.
Ja. Och det här är första gången du har covid, eller hur?
Ja.
Ja.
Så att jag är väldigt tacksam för den här milda varianten. Otroligt tacksam att jag har vaccinerat mig. För som jag tror hjälper jättemycket.
Ja.
Men det är så tråkigt för just också när man inte är sjuk då. Då kommer jag här och bara, jaha, vad gör vi nu då? Så vi har sorterat ut våra garderober. Jag har bakat bröd. Vi lagar mat. Jag städade huset igår. Du har gjort i ordning i tvättstugan. Alltså, du vet, man borde titta så att den gick ut och bara så här, vad ska vi sy om något? Ska vi göra? Vi köpte ju en dressyrsadel av henne i stallet, en begagnad ponydressyrsadel i stallet. Så vi får sy ett sadelöverdrag. Jag har inte på grejer att göra. Med. Så att, men hela familjen är ju instängd i huset så att vi är otroligt stalllängt här kan jag säga.
Ja, men det förstår jag. Också typiskt att samma dag, eller nu när ni varit... Hästarna har ju hållit sig helt friska under hela min liksom, sjuktid. Jag har opererat mig i mitten på oktober, så det har ändå gått ett par månader nu. Och jag har väntat varje dag på att någon ska ringa att en häst har gjort sig illa. Men de har verkligen hållit sig så friska. Och sen nu då häromdagen, då ringer de och bara, salsa är jättehalt. Då är du instängd i huset och jag är hemma. Jag bara nej. Men det var ingen fara. Hon hade ju bara klivit på någonting, tror vi, i hagen. För hon hade som ett litet jack under hoven. Så det blödde, hon var lite röd, hade blödit lite i hoven och var halt.
Usch, hur är det med henne nu?
Jo, men det var bättre idag. Hon står fortfarande med omslag och har boxvida. Men hon är ju så superchill. Hon bryr sig inte överhuvudtaget att hon blir själv inne i stallet. Hon tycker typ det är skönt.
Gud vad härligt att höra.
Ja.
Gud vad härligt. Ja, så det är lite lapptäcke då med hästarna just nu. Det är, vi har en tjej som hjälper oss att ta hand om Moni och Mons och så alla hästarna. Så det blir, man får vara glad för all hjälp som man får från alla stallkompisar.
Gud, man är också så glad att man har en sån här stort stall med också så många kunniga människor i som rycker in och hjälper den när det kör ihop sig lite.
Verkligen. Oh, apropå kunniga människor ska du få en riktigt kunnig människa som ni träffade. Men först, apropå att du ska börja rida igen.
Ja.
Hur mycket tävlingspepp har du?
Nej, men alltså jag är så sugen på att börja rida och att börja tävla. Jag häromdagen sorterade mina tävlingskläder. Lade jag ordning dem så att jag är liksom redo. Good to go när det är dags. Och så har jag så inventerat, jag börjar städa lite salkammaren och börjar inventera lite och kolla vad jag har. Och då saknade jag tävlingsschabrak, kände jag. Så jag var ju inne på Jacksons hemsida för att kolla på lite schabrak. Och jag älskar deras vita schabrak. För jag kör ju, marinblått är lite min färg. Och då har jag de vita schabrak med en marinblå häst på. Som jag tyckte var så himla fina. Som jag ska unna mig då inför min tävlingsstart.
Alltså jag var också inne på Jackson Equestrian sponsor i våran podd. Och det blir jätteglada för. De har ju olika typer av schabrak. Det är bara den här hästen. Alltså hästhuvudet för Jackson. Men sen så den, tänker du på den då med ett hästhuvud med en krans av löv.
Exakt.
Eller vad man ska säga.
Exakt.
Den är så fin. Ja. Och du har också lite större rutor på själva schabraket. Jag kollar på ett brunt här också. Jag är ju en sucker för ljusbrunt, mörkbrunt kombon.
Ja.
Här är ett schabrak som är mörkbrunt med en ljusbrun sån logotyp på. Men det vita tävlingsschabraket också. Jättefint. Det är så clean. Det är så snyggt ändå.
Ja, jag tycker också det är jättefint. Också fint för jag har ju deras vita ridbyxor. Då är det också ett litet blått hästhuvud på dem.
Ja, vad fint.
Jättefint. Så det ska det så jag roligt, unna mig. Det är ju långt kvar till min tävlingsstart. Men man ska ju skam den som ger sig.
Ja, det var jäkligt fina där schabraket. Det är så roligt när man är på stora tävlingarna på, när det är mässor och sånt. När jag var på Friends och på Elmia och sådär. Och hoppas att Göteborg får genomföra.
Ja, det hoppas jag också.
Men man märker att det är schabrakfeber. Folk är helt galna. Jag har inte typ att titta in i våran sak i kammaren också. Det är schabrakhysteri där också. Men det är så roligt med schabrak.
Ja, det är också fint. Ja, jag gillar ju det här när man ändå ser lite fin ut när man rider. Men jag vet inte, jag tycker att jag rider bättre då på något sätt om jag har matchat lite och gjort mig lite tjusig.
Jackson ska bra klicka på runt 650 kronor tror jag.
Ja.
Det tycker jag också. Ja, jag tycker de är jättefina. Jag går in och kollar på jackson.se. Det finns supermycket fint. Och tack snälla för att ni sponsrar podden. Otroligt glada för det är vi.
Verkligen.
Berätta nu. Du som lyssnar ska få höra hur när vi träffade en av Sveriges två första kvinnliga hovslagarmästare.
Exakt. Gabriella träffade ju vi. Och hon fick ju då den här hovslagartiteln. Hovslagarmästartiteln. I höstas.
Det var ett otroligt härligt möte. Man blev helt liksom kär i henne på en gång. Hon var så himla härlig och kändes snäll och glad och smart och duktig och brinner för sitt yrke på ett sätt som man önskar att alla brann för sitt yrke. Man känner att jag vill vara hennes kompis, jag vill ha henne som boslagare och jag vill att hon ska bo jättenära där vi bor.
Jag vet.
Så kände jag för henne.
Jag kände exakt likadant. Bara när hon kom in genom dörren så kände man att den här energin, det är sådana här människor man vill omge sig med. För att, nej, hon hade en otroligt härlig energi och man märkte att hon också hade en sån otrolig kärlek till hästarna.
Ja.
Hon kändes genuint intresserad liksom, och ville att allt skulle vara bra, liksom, både för häst och människa.
Ja, hon tog oss med storm och vi lärde oss massor. Jag hoppas att du gör det också. Här för mig också lära känna Gabriella.
Ja, nu sitter vi med en tvättäkta hovslagarmästare. Stort grattis!
Tack så jättemycket.
Välkommen till ridklubben.
Ja,
Vad roligt.
Ja, vi är så glada.
Vi har gått en liten guidad tur här i stallet, visat upp alla våra hästar.
Ja.
Nu har vi den, här har vi den.
Det var massor med hästar. Vad roligt att komma hit. Jag har inte varit här förut.
Nej. Kul att ha dig här. Mm. Och roligt som sagt med mästarbrevet.
Mm.
Det... Du och Elin är de första tjejerna som har fått, första kvinnliga hovslagarna som har fått det här mästarbrevet.
Ja.
Hur kan det ha dröjt så länge?
Ja, det är nog många faktorer. Men däremot så tror jag att vi är nog mer ett resultat på att det är många kvinnor som utbildar sig till hovslagare. Det är jättemånga som har frågat om hur är det att jobba i ett mansdominerat yrke och sådär. Men det är väldigt många tjejer som är hovslagare och går utbildningen. När man tittar på utbildningen så är det ju nästan 70-80% som är tjejer på utbildningen. Så att jag tror snarare att vi har blivit ett resultat på vad som kom igång liksom för länge sedan.
Så det kommer komma mer efter det?
Ja, det är definitivt.
Sparkat upp dörren?
Ja.
Hur kändes det att få? Ni var på stadshuset.
Mm.
Hur var mottagningen? Hur var det, utdelningen?
Ja, det var ju häftigt. Jag var faktiskt mest nervös för att gå ner för den där trappan i högklackat. Men det gick bra. Vi höll varandra i handen och så gick vi ner och tog det där.
Och vad innebär då ett mästarbrev? Att man är mästare?
Ja, det är ju som ett prov på din yrkesskicklighet. Och det man gör på provet är att du smider ju hästskorna ifrån ett rakt plattjärn. Så du gör hela hästskon. Med
ja, det är en rak grej som ja, du ska precis. Forma om till en ja. Hästsko.
Så vi kan säga att vi bygger en custom-made hästsko till just den individen och tar hänsyn till hur den ser ut och så. Man tittar alltid på hästarna innan, hur de rör sig och vad man vill hjälpa till med och sådär. Och det kanske inte finns någonting man kan hjälpa till med beslaget utan att man ser skorna utifrån individen. Så. Och så finns det en poängskala då, så du får betyg på allt ifrån hur du har verkat hästen till kvaliteten på smidet i din sko och hur bra är skon för hästen, tillpassning. Och så sedan även på slutprodukten. Hur har du knytit skorna på hästen? Alltså hur man har nitat den och hur det ser ut.
Och då har du aldrig träffat den här hästen tidigare?
Nej. Nej, så det är första gången jag ser hästen och så. Så att, ja.
Wow, du måste ha varit jättenervös.
Ja. Jo, jag var nog lite nervös, men det...
Ja, det känner man sig så säker på sitt yrke så att du vet att det här är jag bra
alltså
på.
Just då, i den situationen, så är det ju önskvärt att du ska vara så pass förberedd så att du är trygg i den uppgiften. Och sen är det ju alltid bra att vara lite nervös, för då skärper man nog till sig lite extra, tror jag. Sådär. Det är annorlunda att göra ett prov. Jag har tävlat inom hovslageri också. Då blir man ju också nervös. Man får träna på den situationen lite grann. Och allt det som är innan. För det är ju egentligen en jätteresa man har gjort. Så alla hästar som man har tränat på. Det man har lärt sig utav det. Det är resultatet man får se sen som blir liksom facit på något sätt. När man kommer tillbaka och säger åh, det här kanske, nu har den vuxit lite så. Men jag ska tänka så här nästa gång och sådär.
Gud, vad intressant. Hur kommer sig, vart kommer det ifrån? Och hur började du med hästar? Och hur kommer det sig att det vart hovslagare från början?
Jag har en... jag ska försöka korta ner
livshistorien.
Ja. Men jag åkte skidor väldigt mycket. Jag bodde uppe i Åre, Jämtland.
Ja.
Och höll på med det på en ganska bra nivå. Alltså, så, och körde och sådär. Men... sen så, som ett brev på posten, så kommer ju knäskador, såklart.
Också skitknäskada.
Ja, precis. Så då kände jag att ja, men vi har haft häst tidigare i min familj och så jag skaffade en häst. Och i samband med det så bytte jag jobb och började jobba med att bygga pjäxor till skidåkare. Och då tittar man lite grann på leder och ligament och hur man står på sin fot i rätt position och sådär. Och så sen så bygger man en pjäxa utifrån det. Och så sen så snappade jag upp det och försökte liksom prata lite grann med min hovslagare då om det. Och insåg väl att hon var helt med på noterna hur man tänkte och sådär att man gör det. Men det var där någonstans det växte ett intresse. Hur skor vi hästen? Står den likadan på sitt ben eller använder sig likadan sitt ben när den travar eller när den galopperar, när den svänger snabbt i en kurva och hur har vi skott hästen utifrån de förutsättningarna? Så då blev jag mer och mer intresserad av det och så sökte jag in. på hovslagarskolan och blev helt fast i det.
Alltså, men hur mycket kunskap skulle du säga att du hade innan du sökte in? Är det för alla liksom? Eller tycker du att man ska ha god alltså, hästkunskap innan man söker
precis,
in?
Precis, ja. Hej. Jag kan ju erkänna då att när jag åkte ner då med min häst, lastade den där uppe i Åre och så åkte jag ner och så kom jag ner till skolan och...
Gick du på Strömsholm?
Ja, jag har gått på Strömsholm. De har ju utbildningar, alla riksanläggningar, men det finns ju flera utbildningar i Sverige också som är superbra. Men jag lastar ut min häst och ska jag bara kolla den med veterinär och sådär. Och det första Nina Rupstorff heter hon, det första hon säger när hon ser mig komma med min häst, det är bara, åh, här kommer en häst med en människa. Så jag bara såhär, okej, det var min hästkunskap liksom.
Åh, tråkigt.
Ja. men det är någonstans så satt ju det sig i mig. Så att jag liksom, jag ska lära mig det här. Ja. Och det har gjort jättemycket. Jag lärde mig väldigt mycket av min häst då under den tiden som jag var inne på skolan och sådär. Så att hästhanteringen är ju A och O.
Och vad är det då som är grejen med hovslageri? Vad är det som fascinerar så mycket? Alltså som gjorde att du blev helt fast?
Ja, för mig var det ju jättemycket smidet. Att smida hästskor. Men också hanteringen. Att man... lär känna individ. Idag kan jag gå in till en häst på stallgången och känna att du kommer förmodligen bete dig på det här sättet. Mm. Jag tycker
vi pratade om det lite grann innan vi började spela in här, just den här ordlösa kommunikationen med djuren.
Precis.
För du jagar och hundar och också med hästarna.
Ja.
Att man känner av hästen utan att säga någonting.
Ja, precis. Och att jag kan nästan... Det låter ju kanske lite flummigt, men jag tycker att jag kan... prata och göra mig förstådd genom att hålla in hov med en häst. Jag kan prata med den utan att ni kommer höra att jag pratar. Att jag liksom, man kan förmedla en känsla genom att bara hålla i hästen. Det låter ju jätteflummigt för vissa, men...
Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Så tycker jag att du ska komma hit på 8:e veckan. Ja. Resten av livet.
Ja. Ja. Det är ju någonstans dit man vill komma. Att, och det är ju, jag jobbar ju även med lärlingar i dagsläget. Som är att jobba med mig för att de ska klara av och starta eget. Sedan så gör en uppskolning och sen ska de också starta eget hovslageri. Och det är ju väldigt häftigt för att jag kan nästan se på hästen om lärlingen är rädd för hästen. Aha. Så hästen talar om mer för mig än vad lärlingen gör. Att om den, jag känner ju den för att jag har skott den flera gånger. Men den kan nästan säga att det här är lite obehagligt och... I 9 fall av 10 så tycker lärlingen också att det är obehagligt. Så det är fantastiska djur att jobba med.
Är man lärling? Går man på utbildningen då? Eller när blir man lärling i hovslagarutbildningen?
Ja, antingen så går du som lärling direkt från början hos en hovslagare.
Och skiter utbildningen?
Ja, precis. Ja. Det är kanske inte att rekommendera. Men annars söker du in på en hovslagarutbildning. Och så sen så har du ju praktik eller att du är ute hos en hovslagare och får träna liksom. Det är ju jätteviktigt där att man hamnar hos en bra person då som kan axla upp den rollen som till exempel en mästare kanske.
Hästarnas mästare. Ja. När du kommer ut och ska sko en ny häst om du inte har skott förut. Eller vad är, när du träffar hästar som ska sko. Vilket är det vanligaste felet som du brukar se? Eller problemet som folk har?
Oj, det kan vara så olika. Men många gånger så tycker jag att tillpassningen till just hästen kanske... inte kan vara helt 100 många gånger att man tar inte hänsyn till allting som finns där ovanpå de här hovarna utan man kommer ut och så tar man en skiva och så slår man på en ny sko liksom. Men det är ju så mycket mer. Vad används hästen till? Är det en dressyrhäst? Är det en hopphäst? Eller är det en västernhäst? Eller en islandshäst? Och att man ska sko den utifrån förutsättningarna. Vi bygger ju en plattform som hästen ska kunna stå på. Och kunna utnyttja på bästa sätt. Så att vi ska möjliggöra för hästen att utföra sitt jobb till 110% och lite till. Liksom. Så att man inte gör någonting som kan leda till att det går en sena eller att den får en ligamentskada eller någonting sånt där. Att man snedverkar en häst. Det är ju aldrig vårt mål, men ju mindre utbildning man har, desto lättare är det att falla i det facket.
Upplever att det är en stress inom yrket? Att man behöver kanske vara lite effektiv med sitt yrke för att hinna med och orka med? Och kan det vara en riskfaktor liksom, att man kanske inte är så noggrann som man bör vara?
Alltså det är klart att man är man stressad och man har satt ut tider till allihopa. Liksom, du säger att du ska göra 8 hästar på olika ställen. Då förstår jag att man blir stressad. Men den situationen hamnar du förmodligen i om du inte fortsätter att utbilda dig. Utbildar dig, då kommer du komma upp på en nivå som du kan ha färre hästar, men du kommer kunna ta mer betalt. Och då hamnar du inte i den situationen. Och det där är ju lite svårare att förklara liksom för en hästägare att du ska betala de här pengarna. För resultatet kommer bli så mycket bättre. Betalar du, lägger du på nivån under, så kanske du inte får hela produkten som vi faktiskt ska stå för och sälja.
Sen blir det också det här att då så har vår häst tappat en sko, säger vi, och så ringer man hovslagaren och så säger man snälla, snälla, kan du komma, vi ska tävla imorgon. Och så vill de vara schyssta för man har ändå en relation och sen så trycker de in en mellan något eller efter något och så förstås för att säkert hovslagaren vill vara bussig och hjälpa till och så sladdar den förbi mellan två. Alltså det är så lätt hänt att det blir det där även om man inte vill från början.
Ja, men verkligen. Och det är just det här med att kunna upprätthålla den servicen. Det gäller ju också att du ska kunna ligga på en nivå och sko ett visst antal hästar. Du får inte ta på dig för mycket. Och det är ju svårt för att det är en brist på hovslagare. Det finns jättemycket hovslagare. Men det finns inte jättemycket utbildade hovslagare. Och det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det finns även de som kanske inte har gått en utbildning, men att de är väldigt duktiga på det de gör ändå. Men man kanske måste sko ett visst antal hästar för att komma upp i den omsättningen för att kunna ha mat på bordet, om jag säger så. För att försöka förklara det på något sätt.
Vad tycker du som hovslagarmästare att jag som hästägare ska göra med hästens hovar? Vad tillhör liksom den dagliga eller veckobasliga, säger man så?
Ja, det är visiteringen. När man visiterar
Nej, men alltså så här, jag kratsar hovarna, förstås. Mm. Men vad mer tycker du att man ska man göra?
Vet ni vad? Alltså här tycker jag. att hovarna och liksom det som är kring hovarna, det är, då anställer man en kompetens till att göra det. Det finns de som pratar om dålig hovkvalitet på sina hästar. Och kan jag smörja in med någonting? Och jag har alltid sagt att det är upp till hovslagaren. Det är hovslagaren som ska kunna göra sitt jobb så pass bra så att du får kvalitet och starka hovar utav din häst. Sen finns det absolut de som har lite sämre hovkvalitet. Men kolla över ditt grovfoder. Vad kan du liksom påverka i det? Det hovarna är ju ett resultat av vad de äter och deras hår, päls, liksom, om den glänser mycket. Den blir starkare om vi fodrar dem på rätt sätt. Och det betyder inte att man ska köpa massa tillskott, utan det är ett bra grovfoder. Och så sen så gäller det att ha en bra hovslagare. Och det finns jättebra sätt att ta reda på vad har man för utbildning, eller bara fråga sin hovslagare. Så kommer man väldigt långt på det. Kratsa hovar ska man ju absolut göra. Det gör man dag. Det tillhör ju själva visiteringen utav hästen varje dag. Och se till att det är rent i boxen.
Alltså, jag tänker på det här spolandet av hovarna med vattnet. Så tänker jag, om man gör det varje dag så kanske man, det kanske är bättre att de får vara lite intorkad lera på då. Eller, och den här oljan om man penslar på och fettar in hovarna.
Och så är det som med diskborste och
lantasid. Tvål och diskborste och diska hovarna varje dag. Och jag tänker på de här, för hoven har som ett litet nagelband. Och då vet jag inte riktigt så här, om jag nu rengör hovarna. Ska jag vara på det här nagelbandet, ska jag låta det vara? Eller ska jag försöka borsta så att det försvinner, eller ska jag borsta så att det är det jag ska smörja in, eller hur?
Nej, alltså du tänker upp vid kronranden där, eller? Ja, det du kan, alltså om det skulle vara någonting som ni kan påverka, det är alltså själva horntillväxten, den kommer ju från kronranden, den börjar där uppe. Och där kan man vara noga med, till exempel om hästen får ett balltramp eller om den trampar sig med brodden eller någonting, se till att det där inte blir ett sår utav det och blir större och större, utan se till att ha ett, lägga ett tryckbandage på, ett galoppbandage, och att det är mjukt, att det liksom växer ner och blir fint. Så att man är noggrann och håller rent det. Och på sin höjd, smörj in kronranden, massera in den med ett växtbaserad olja, till exempel rapsolja. Nu kommer ju alla andra de som säljer såna här produkter, de kommer inte gilla mig, men det är det man kan göra som hästägare. Sen är det ju upp till mig som hovslagare att ta hand om din häst på bästa sätt för att den ska få så starka fina hovar som möjligt.
Men har de någon skydd, liksom någon skyddsfilm utan på hovarna? Kan jag förstöra den om jag håller på att diska hovarna?
Jag tror säkert
dag,
att ni pratar eller? Om ni tänker på någonting som heter glasyrlager.
Ja.
Och det är ju någonting som vi i många gånger också, det är det absolut yttersta skiktet på hoven. Och det kommer ju också uppifrån. Det kan liksom fransa sig lite grann ibland uppe vid kronranden. Och det har, om ni skulle borsta med en stålborste eller med en diskborste, det gör ingenting. Det
kommer inte skada.
Men man nej, behöver inte heller.
Nej, du behöver inte det. Nej.
Men det dåligt är det för hästen att ha lite lera på hoven?
Nej, det är inte dåligt. Nej. Det är verkligen inte. Alltså, det är ju, någonstans måste vi ju tänka på att det är djur som är skapta för att leva ute på. Det är ett steppdjur från början.
Ja.
Och att de ska leva ute och de klarar av att ha lite lera på hoven.
Så jag behöver inte ha dåligt samvete att jag inte diskade min häst idag innan jag gick av mig.
Det behöver du verkligen inte ha.
Verkligen inte varje dag. Men jag tänker också på att undra så här, borde jag göra det? Eller är det bra att det låter bli? Jag vet inte riktigt.
Nej, alltså det, jag tror så här, om du känner att nu ska jag rida det här ridpasset och det är så fint när hästen är ren, jag kommer rida mycket bättre då, då gör du det. Om du ska ut och skritta eller rida ut, behöver du inte göra det. Men när hovslagen kommer, då vill de gärna ha rena hovar.
Men inte blöta? Eller?
Nej, inte blöta. Kommer din häst in och den är lerig och förhoppningsvis den inte är jätteblöt då, så att du har tagit in en hyfsat tid, då kan jag ställa den i boxen. Du behöver inte spola av den.
För, det är bättre man borstar bort det värsta.
Ja,
liksom.
Verkligen. Våra raspar, alltså våra verktyg och även liksom nippen och det man verkar hästen med, det tar så mycket stryk utav när det blir de här små små sandkornen liksom, och om man, hästen då är blöt, då sliter det mer. Och vi vill ju inte heller bli blöta.
Men du, är det inte jättetungt?
Jo.
Jag kan tycka att kratsa hovarna ibland är körigt.
Så brodda.
Ja, jag skulle precis säga det. Brodda, det är... Där kommer jag nog på mitt stalltips.
Ja.
Kan man bara dra det så, eller?
Ja,
det, för det är ju många som håller på och broddar nu. Och man ska ju helst, det är inte jätteroligt att höra, när det inte är is, då ska man brodda ur. Och när det är is, då kan du sätta i brodd. Och använd gärna en låg brodd så länge det inte är Norrlands snö här nere. För att vi stoppar upp slitaget så mycket, eller glidfasen så mycket på dem när de har brodd i sig. Men till stalltipset, använd en mutterknack.
Gör häst.
Ja.
Är det?
Det är som en liten, det ser ut som en liten borrmaskin. Och vi kan lägga upp en bild på det sedan. Det
låter som smart.
Men det ser ut som en liten borrmaskin, men den knackar istället så att den vrider om den
hackar liksom.
Ja, precis. Den låter så här, så att den snurrar inte, fortsätter inte att snurra liksom, utan själva huvudet fortsätter och vrider, men inte själva maskinen, så att du åker inte med handen så. Och det kan man även, det finns en som en liten hylsa som man sätter på den här maskinen och så sätter den i brodden. Så gör du bara
knack.
Ja, mutterknack. Alltså det är
också bästa ordet jag hört i år.
Ja.
Mutterknack.
Det känner att jag, det känner inte något man gör med fest.
Ja.
Mutterknack.
Men det är verkligen perfekt. Alltså gör man hästen van vid ljudet. Jag brukar alltid gå och hålla i den här lilla hylsan och trycka på den, så låter den så här ding 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 ding. Och så till slut så blir ju de van vid det.
Ja.
Så då kan jag bara lyfta så vrutt, vrutt. Känns som att de är inne i Formel 1. Alltså,
men du, det här med glidmomentet som man tar bort med broddar.
Mm.
Om du har hästar, nu är det december och det är isigt och hårt i hagen. Mm. Och sen ska man rida sig vid ridhuset. Mm. Broddar du av då för att rida ridhuset och sen brodda på direkt? Eller
Ja, kanske inte här, ridhuset. Där har du ju ett väldigt mjukt underlag. Ja. Men så länge det, du har en liten ishinna ute, så använd brodden, men använd gärna en låg brodd. Ju högre brodd de har, desto mer fastnar de ju.
Och,
det...
och jag tänker att vinkeln på hoven blir också annorlunda.
Ja, 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 men precis. Har, jag sätter alltid en liten brodd på hästar här nere. Och hade jag skott någon där uppe där jag vet att det blir mycket snö, då kan man absolut använda en högre brodd.
För de sjunker också igenom på ett annat sätt.
Ja, precis. Ja.
Vi hade ju häst i Luleå en liten. Vi hade ju fyra broddar ju per skon. Här har vi bara två. Ju. Eller jag bara
fullt
två.
Försvarbart att ha fyra broddar i Luleå. Ja,
det behövdes.
Det behövdes. Ja.
Men det som man får ju tänka lite grann, vad är det som tar stryk om de inte får göra sitt glidmoment fullt ut? Och det är ju hovleder, kotleden och ligamenten tar ju stryk av det. Då kanske man får en tråkig hälta på sin häst som man inte hade behövt ha om man bara hade legat i lite.
Men samtidigt måste man ju ha brodd på dem nu ute i hagen och sådär.
Ja,
annars är det jättestor risk att de...
Ja, att de fläker sig. Ja,
exakt,
så, men,
du vet, med mutterknack.
Ja.
Jo, men jag tänker utav hagen måste de ju ha
brodd. Men sen när du kommer in.
Ja, ja, exakt.
Det är, har man, ser man att ja, men nu kommer det vara en varmare period och det inte är den här ishinnan längre, då hade jag verkligen försökt att brodda av. Så att man har det lite i bakhuvudet att nu kanske de inte behöver gå med de där brodden.
Och har man ändå en mutterknack och jag har de här små skumgummi, så här, det finns perfekt. Små skumgummipluppar, då trycker man i dem med hålen, för då fastnar inte heller sten och skit där, utan då tar man bara ur den och sen i med den där, då tar det ju typ en sekund per gång och brodda i.
Sen när vi spelar in det här så är det ju 9 dagar kvar till jul.
Ja.
Min önska oss en mutterknack.
Ja,
Men då tycker du också att det är bättre med 2 brodd här nere än 4?
Ja, det gör jag. Absolut.
För att det är bättre att de går lite högklackat men har 2 brodd och inte...
Ja, och oftast där de går. När du använder en 7 mm är den brodden som jag brukar använda.
Jag vet inte vad de heter. Isbrodd, vinter...
Ja, det finns ju. Det är olika höjd på dem. Och så sen så har de ju en hård kärna då.
Nu ringer det.
Ja, typiskt. Ja. Nej, men de har ju en hård kärna och den där är ju alltid lika hög. Men jag brukar ha 7 mm tycker jag är helt okej att ha här nere. Och ju längre ner man kommer desto mindre vinter är det ju. Och jag broddar på mycket, mycket senare som när jag jobbade i Göteborg till exempel. Nästan aldrig snösulor på eller någonting. Hovarna mår mycket bättre av det.
Vi hade väl inte sulor eller några trixskor på någon av våra hästar. Alla har bara vanliga skor.
Vi har ju också inte snö.
Nej,
nej, men vad menar vi överhuvudtaget? Alltså ingen så här trix och fix.
Nej.
Men du hade läst eller sett något hemmasnickrat tips, va?
Exakt. Men innan det så tänker jag också lite det här med snösulor när vi ändå är inne på det. Tycker du att man ska sätta i snösulor för förebyggande syfte eller är det dåligt att ha sulor om inte hästen behöver sulor?
När du har verkat hoven och så ska du lägga på en sko, då ligger ju det dikt an mot varandra. Stoppar du en sula däremellan, då skapar du en friktion. Att det rör sig lite grann däremellan. Vilket gör att det kan nypa av summarna. Så själva huvudet sitter kvar men den nyps av så niten sitter ju som inte kvar. Den delas i 2 bitar. Och då har du en liten större anledning till att få tappskor. Det är en anledning. Sen så när det rör sig lite grann i hoven hela tiden så blir ju sömhålan mycket större också. Du får lättare glapp liksom. Så ja, men det är en anledning. Och så sen så är det faktiskt så att vi har ju inte jättemycket snö här nere. Och de dagarna då det inte är snö och det blir lera istället så kryper det in lite smuts under den här sulan. Och du har större anledning, eller du öppnar fönstret mer för att kunna få hovbulder.
Ja, för det gömmer sig smutsen där inne. För det är så att få ut den då liksom.
Ja, så att det är... Nej, jag tycker att snösulor är ett... typiskt att vi måste använda det. Det är ett nödvändigt ont liksom, när snön är där. Men har man
snö som i Luleå kanske 3 månader per år, då kanske
absolut,
det kan vara ett alternativ att ha snö.
Verkligen.
Men jag fattar fortfarande, förlåt. Vi hade ju inte det.
Nej.
Men är det för att man inte ska få styltor?
Ja, eller precis. Det trycker ju bort själva snön ifrån hoven så att det inte blir de här stiltarna.
För vi hade ju kall snö, så det blev ju inte så mycket stilt. Och när vi stiltade, då hade man redan med klubba. Då hade man ju klubba med
sig. Ja, perfekt.
Och så man hoppa av och knacka ur och rida vidare.
Helt magiskt.
Trästebyglar och klubba.
Ja. Vi klubba i slöjden.
Ja.
Stiltklubba.
Perfekt.
Vi hade tävling här, så var det framridning på utebanan och så tävlade man i ridhuset. Och då stod insläppet klubbade.
Ja,
stiltarna
innan det var ingen insläppare, det var en klubbare.
Ja.
Insläpp fick också
ja, men har man den möjligheten att kunna rida i ridhus också, då finns det ingen anledning. Då är det bara att välja dagarna när
men
du ska
om det nu då skulle jag vräka ner snö här en dag och jag känner att nu måste jag ut och rida snön, men det finns en risk för stilter. Mm. Då såg jag ett litet hemmagjort tips här på sociala medier att de har tagit en sån mjuk skärbräda från typ IKEA och skurit ut så att den är lite större än hoven och tryckt i den hoven, ridit med och sen plockat ur.
Mm.
Får man göra så? Eller
absolut,
är det,
det kan du göra. För jag menar, istället då för att du ska sätta på en snösula på din häst och så sen så råkar du få en tappsko och den drar av sig lite av hoven. Du hamnar i moment 22, det blir svårt att få på en sko och det blir en lång härva utav det. Som en klipp ut en liten mjuk skärbräda då, använd det den gången, så har du ju sparat dig för ett större problem. Liksom.
Och ramlar den ut så... ja.
Du bara klippa en ny.
Ja, det kan inte skada hovarna.
Glasslock är en del som använder också.
Smart. En
thinkpack. Ja.
Nej, genialiskt. Du får spara pepparkakslådan.
Ja.
Ja, det går några pepparkakslådor här.
Sjukaste hemmabygge du har stött på?
Just vid skoning, tänker du? Eller... ja, alltså det är så svårt att säga, för att man vill ju hålla varandra om ryggen allihopa, men det är ibland man kan komma och så ser man så att, men vad tänkte man med här?
Ja.
Alltså så det är väl egentligen det man önskar, det ibland att man bara kunde ta den personen under armen och bara kom, vi gör det här tillsammans, så här kan vi också göra. Men...
ja, för man tror ju ändå att folk vill ju alltid sina hästar väl. Ibland kanske att det blir för väl.
Ja.
Så att man försöker för mycket.
Mm.
Och glömmer bort lite deras naturliga status.
Mm.
Och hur de funkar annars.
Mm.
Och då på tal om den här barfota-trenden som är nu.
Mm. Mm.
Vi kan inte kalla det för trenden, sa ju Henrik von Eckermann.
Just det.
Vi poddade, vi träffade Henrik von Eckermann på Friends. Och då frågade vi honom om barfota-trenden. Han blev jättebekymrad och sa, kalla det inte för trend.
Nej. Nej.
Och han hade en väldigt bestämd bild av hur han tyckte att man inte skulle göra eller göra. Men vad säger du om?
Det är så bra att vi tar upp det och pratar om det, tycker jag. För att det är ju... det var lite så när de vann OS här och de går barfota och sådär, så tänkte man på lilla Lisa i skogen, bara nej, du behöver inte plocka av skorna på din häst, för du kan inte göra det. För hon rider på sina grusvägar och hästen behöver ha sina skor. Så fort slitaget är större än vad tillväxten är, hänger ni med i det? Behöver vi sko hästen? Har man möjligheten när det handlar om de här millisekunderna eller liksom det man jagar på den här nivån som Peder och Eckermann är på, då kan man ju hålla på och laborera med det här. Och du har möjligheten att gå med dina hästar på ett mjukt underlag och de får stå på ett mjukt underlag när de är ute i hagen och du behöver inte rida på de där grusvägarna som Lisa behöver göra i skogen. Då klarar du av att hålla den hoven så att den växer tillräckligt. Så att slitaget är inte större än vad tillväxten är. Jättebra. Mm. Kan du ha din häst barfota? Absolut. Den har ingen konstig benställning. Den har ingen skev hov, utan den sliter jämnt och bra. Fine, ha den barfota. Och på deras nivå, jättebra att de laborerar med det här och ser att det, ja, men de vinner ju faktiskt på det här. Och det är ju kanon. Men tjejerna här i stallet, de kanske inte ska ta och rycka av skorna för att de tror att de jagar tiden på en tävling till exempel. Där handlar det ju mer om att lära dig att rida hästen och hitta hitta varandra och sådär. Utan
jag kan nog snarare tänka mig att folk som inspireras av det där inte kanske jagar sekunder på en lätt B eller C, utan att det handlar mer om att man tänker, sig att ja, men det är mer naturligt för hästen att man ska vara schysst mot hästen. Men det var väl det han var inne på också, sa att så här, han bara, ja, eller att man sa perfekt, då sparar vi en kostnad för hovslagare.
Ja,
men sa att jag aldrig haft hovslagare så mycket hos mig någonsin som nu. Mm. För de tittar och millimeter och han verkar ju hästarna.
Han är där, han själv filar, varje
han är
dag kollar
han. Filar dem liksom hela tiden. Håller på med dem. Så att är man på den nivån, då blir det någonting helt annat. Ja. Men jag tror också som du säger att det kanske är tokigt om man börjar tänka att nej, att man ska ta av alla hästarnas skorna för att det ska vara bättre för dem.
Nej, nej, men precis. Nu vet ju jag vem det är som skor hos honom. Men det är ju en kollega till mig som jag jobbar tillsammans med. Och han är ju, det är nog inte så billigt att ha han och komma ut så många gånger. Så, och han är superduktig. Så det är ju verkligen rätt personer bakom det här som prövar. Och sen så när man börjar prata om så här, ja, för att det är naturligt för hästen. Ja, men vad det vi gör med hästen då? Hur naturligt är det? Att de har oss människor som är rovdjur egentligen sittandes på ryggen. Det är ju inte supernaturligt. Och anledningen till att vi började sko hästarna från första början, det var ju för att vi använde dem i kriget och att de inte kunde gå längre, för vi hade använt dem för mycket inom situationstecken. Då. De hade ju slitit ner sina hovar så att de blev halta. Och då kom man på att ja, men då kan vi skydda foten eller hoven med en järnbit. Då. Så det är ju det som är första anledningen till att vi, det fanns ju andra tofflor som de satte på också som man har hittat långt tillbaka liksom. Men vi behöver skydda dem för att vi ska kunna använda dem på det sättet som vi vill använda dem. Har man en liksom häst som klarar av att gå barfota, ja, men har den barfota då?
Jag är så fascinerad över att hon har så fina naglar själv.
Ja,
hur tar du hand om dina naglar?
Jag får naglar, gå till
någon. Långa naglar.
Ja, ja, men det är bara för stunden. Det är jul snart.
Det är jul snart. Jag har aldrig sett en hovslagare med naglar, tror jag.
Nej.
Välvårdade
ja.
Naglar. Ja, exakt. Det finns ju också olika material som skor. Det var ju ett tag där många pratade om att ha gummiskor som flexade lite i hoven. Att det var bra för att hoven rör sig ju ändå lite. Det finns ju aluminiumskor. Varför använder man järnskor?
Ja, man har väl inte hittat på något bättre ännu. Det är väl det som funkar, har liksom funkat bra. Det är det du kan modifiera bäst. Det kan du ju göra med aluminium också, tycker jag. Gummi har jag lite svårt för. Jag har inte testat det så mycket, så det är lite svårt att uttala mig om. Det är väl mer inom travet man har använt det. Men än så länge slår järn starkt alltså, och även aluminium.
För undra, visst hade Neo aluminium när han hade sin senskada, tror jag.
Det kan man
för
absolut
då hade han lite bredare fram till, tror jag.
Ja, han har haft ett gaffelband, eller? Han har haft en bred tå och smala skänklar.
Ja, exakt. Den ytliga böjsenan.
Ja.
Jag kom också på att då har haft visst också en sula ett kort tag för att det var någonting. Men jag kommer inte ihåg
för mycket hästar nu.
Ja.
Vi har ju också fått så otroligt mycket roliga och bra lyssnarfrågor. Sen nu läste jag också här, jag har också skrivit ner massor här om fölis och hovbölder och sådär. Okej, men vi börjar med en lyssnarfråga.
Ja.
JH-smedjan har skrivit här. Tycker hon Sveriges nuvarande utbildningar har tillräckligt höga krav för examen?
Är det en konkurrent? JH-smedjan?
Ja, det är så kul för jag vet vilken den här personen är. Ja, vi jobbar tillsammans varje måndag. Och vi pratar ju ganska hett om det här också, vad vi har för typ av utbildning i Sverige. Och ja, det var ju faktiskt så att jag hamnade ju i England till slut under min utbildningstid. De har ju en 4-årig utbildning i England.
Och i Sverige?
3 år. Ja. Men om man ska vara rent krasst så är det ju, man är ju aldrig klar i det här yrket.
Det man gör med hästar.
Nej, precis. Nej. Så det, om vi har det som någon slags här, vi vet om det.
Ja.
Så skulle jag ändå vilja säga att mästarbrevet är ju det sista du gör i din utbildning. Och då ska du ju gå en utbildning som, så att du blir får en godkänd uppskolning utav din skola. Så att du kan söka och även göra gesällbrevet. Det är det första du gör. Sen så kan du även gå blockutbildningarna via SOF. så att du blir godkänd av Jordbruksverket. Och sen efter det så har du mästarbrevet, det sista du gör. Och då är vi ju inne på en femårig period.
Ja.
Så det tar ganska lång tid. Och då när jag var i England så trillade ju de här poletterna ner för mig. Att det är inte bara att göra en utbildning. När jag gick den, då var den 2 år. Nu är en del 3 år. Det finns några som är 2-åriga kvar då. Egentligen har jag ju bara fått verktyg. Alltså mina lärlingar som jag har som går med mig. Jag kommer ju som putta ut dem ur boet så får de testa om de kan flyga. Jag ger ju bara de verktygen för att kunna sko en häst. Sen så kommer de ju inte liksom kunna lära sig ordentligt för att de får vara där, förrän de får vara där ute själva och pröva. Jag tycker att våran utbildning borde vara länge. Ja. Längre än vad den är idag.
Ja, okay.
För att det är inte bara en hov vi ska lära oss att sätta på en sko, utan det är hela hästen. Från vad de stoppar i sig till vad de har, hur musklerna är uppbyggda och hur är skelettet och vad är det som anatomin i benet och i hoven. Liksom. Det är extremt mycket som man ska typ köra korvstoppning på i 2 års tid eller 3 års tid. Du kanske kommer ihåg hälften.
Ja, förmodligen.
Ja, så att, nej, jag tycker att den borde vara längre.
Ja.
Om det är tappskokursen. Hur fick du någon användning för det sen?
Ja.
Ja.
Jag har till och med slagit på Bravina, våran
bra
som inte vill stå still. Kan jag tycka att jag får på.
Ja.
Lite mer andan i halsen.
Ja.
Ja. Sen är det också beror på vad man har för häst. Alltså våran andra förra 4-åring, han var ju så snäll. Han kunde ställa ner en hov i en hink liksom, och han stod kvar där.
Mm.
Det kan man inte göra med den här. Ja. Hon är lite mer yster. Liksom.
Ja. Ja, de är ju individer. Verkligen. Och det är ju, de reagerar ju på olika sätt när man ska hantera dem.
Alltså det enda jag egentligen är rädd för det är att jag råkar slå i sömmen. Så att
det ska göra ont.
Exakt. Mm. Det är mitt värsta.
Ja.
Det är så rädd, det får liksom inte ske. Och då är risken att jag slår ut sömmen för tidigt.
Mm.
Och då tappar de den ju kanske istället. Eller kliver
och då har du nästan gjort ett större problem. Exakt. För då tappar de hovvägg och då har du inget att sömma i sen. Ja.
Hatar du hovslagen mig ännu mer när han kommer nästan.
Ja. Ja.
Men sen ju mer man gör det desto mer säker.
Ja.
Man måste ju bara våga slå. Det är ju det. Det går inte att hålla på och dutta utan man våga slå i.
Ja.
Man stoppar i sömmen, oftast i hål. Man hittar ju oftast hålet.
Ja. Ja.
Och så vågar man bara slå i.
Ja.
Men det är ju lite läskigt.
Ja, och även om när man har slagit på en tappsko då, om man gör det som hästägare, då tycker jag ändå att man ska ta och kontakta sin hovslagare och säga att den har haft en tappsko, jag har slagit på tappskon, men kan du komma ut? Det är bara ett skydd under tiden tills hovslagaren kan komma ut. Mm, ja. Att man får försöka se det så att det jobbet kanske inte ska vara det jobbet som ska vara på tills nästa gång det är skoning.
Nej.
Jag brukar säga så till dem. De hästägarna som jag har, att jag kommer gärna ut och titta på det så att vi inte gör det värre.
Nej, exakt. Med att trampa och ditt jobb blir ju kanske också lättare då.
Ja.
Nästa gång du kommer och ska sko den, om du har tittat att det ser okej ut, än att den går med det där i jättemånga veckor och så bara, oj gud, det här kommer bli ett halvår att bygga tillbaka den här hoven typ.
Ja, det i hovar är ju ingen quick fix alltså.
Nej,
det tar det ganska lång förstått. Tid. Ja. Ja.
Man vill ju gärna undvika problem om man kan. Och då har vi ju här Sten som undrar, hästar som kliver av sig skorna fram, vad gör man? Vi har ju också några hästar här i stallet.
Ja.
Man vet ju vilka, jag ska ju kunna säga ett par namn här, de har alltid tappskor.
Jag fattar fortfarande inte hur de lyckas tappa skorna.
Nej.
Alltså så många sömmar som det sitter i.
Ja.
Jag begriper inte.
Nej. Nej. Alltså tappskor är ju, det är ju jättesvårt att svara på.
Man fastnar runt någon gren eller i hagen av någon trasslar. Eller, men just en häst som galopperar och så pjoink flyger en sko. Obegripligt. Jag fattar inte.
Ja. Nej, det förstår jag inte heller.
Jag fattar inte.
Nej, det är... Men nej, det är ju, de breddar ju sig alltid bak. Oftast när de har trampat av sig, då är det ju fram de trampar av sig. Det är där de trampar av sig själva, när de själva har åverkat det. Om de trampar av sig en baksko många gånger, då är det ju på grund av att någon annan har trampat på dem. Men det är så svårt att prata om tappskor, för att där måste man nästan komma på vad är grundproblemet? Varför tappar en skon? Hur är den när vi skor hästen? Har vi en häst som liksom hellre klättrar på väggarna när vi väl ska sko den, så då måste man tumma på sitt jobb. Alltså. Men det vill man ju inte. Men då kanske man kan se, finns det någon lösning så att vi verkligen kan göra det här jobbet jättebra? Och det är ju många olika sätt som man kan använda sig av. Du kan ju ge en häst lugnande och sådär. Om det är just det beror på. Om det är grundproblemet att du inte kan göra en bra skoning på hästen.
Ja, för vissa hästar har ju shivering till exempel också. Ja, så det kan bli svårt att sko.
Precis. Det finns jättemånga olika anledningar. Det finns hästar som har haft ett trauma med en hovslagare. De är inte jättelätta att jobba med. Jag, själv så blir man ju så... Man tycker synd om individen. För hästar är så fina. De vill lita på oss. Och de vill vara till lags. Oftast när jag jobbar med hästar som jag har haft sedan de var små. Mm. Och man ska sko dem första gången. Det är inte ett problem. För att de känner när vi kommer in, vi som har jobbat med det här. Det här är ju våran vardag. Det är vårt jobb. Vi är lugna i det. Och då blir oftast hästarna lugna också. Och de har träffat mig många gånger. Jag har haft någon liten treåring som vill ställa benet på den här pinnen när man ska nita dem. Liksom. För att han gjorde ju det med andra benet. Så hjälper han till så här.
Ja,
och det är oftast det jag möter. Men då om man träffar någon häst som kanske har haft en dålig upplevelse, så då kan man använda sig av andra sätt så att de får en positiv upplevelse utav just skoning. Så att man kan göra sitt jobb bra.
Hur kan vi då som hästägare träna våra hästar eller liksom förbereda dem så bra som möjligt inför ditt jobb?
Ja, men som ert föl nu då, kan man lyfta lite grann på benen.
Han är inte jättekul.
Nej. Och det här är ju.
Han bor inte hos mig. Jag är så glad för det.
Ja. Och det är ju svårt också. För att, som jag sa, att vi är ju så väldigt vana vid det. Att hantera hästar, att ta i deras ben. Och vi vet på olika sätt hur vi ska lyfta benen. För att de inte kanske ska kunna sparka i lite grann. Eller det finns ju olika tekniker i det. Och det kanske inte man har bästa tekniken när man tror att hästen ska sparka och man närmar sig hästen på ett lite som ett litet asplöv. Mm. Då säger hästen bara, men gud, du är ju superäcklig. Varför och blir ett asplöv själv också? Ja, men precis. Redan från början så säger du ganska mycket till även ditt föl att, som du säger här, han är inte jätterolig.
Nej.
Och då har vi redan sagt att hästen inte ska vara rolig när vi går ut och hanterar den. Och då kommer den ju vara så. Istället för att det är en teknik. Om man kan den och man blir trygg med den så har man lite lättare att jobba med den.
Hur ofta ska man verka i ett föl då? Hur mycket ska man...
Alltså det där är ju när de kommer ut, då måste vi gå in och prata om deras tillväxtzoner.
Okej. Okay.
För de sluts ju nerifrån och upp och de har ju massor med olika tillväxtzoner i sitt ben.
Uh-huh.
Och när de kommer ut så kan ju, de har ju legat som en liten korv där inne. Uh-huh. Ibland så kommer ut väldigt stora hästar som vi har i en liten mamma för att vi avlar själv.
Uh-huh.
Och då kan de ju vara jättevinda och snea och de kan ju, det finns föl som ser ut som att de har liksom blåser åt ett håll för att de är helt snesade. Ja. Det är ju sant. Ja.
Ja. Och så himla långa ben.
Ja, liksom. Ja, och det är de här stora knäna, ingenting hänger med. Liksom. Där får man ju ha lite is i magen för att ofta så rätar de ut sig. Föl måste få gå också i kuperad mark på olika underlag för att vi ska stärka upp både leder och ligament och att de ska kunna bli raka.
Ja.
Men har du någon som är sned som du måste göra ett ingrepp på, då måste du vara ganska tidigt ut för det, för att tillväxtzonerna sluter sig ganska snabbt nerifrån och upp. Och vill du kunna påverka det där utan att det ska bli en felaktig belställning, så måste du göra det tidigt. Och då pratar vi om första veckan.
Men kan man typ skicka en bild åt sin veterinär eller hovslagare? Eller då fråga?
Absolut, absolut. Behöver. Men det som jag tycker är klokast egentligen, det är att när fölet har kommit så ber man sin hovslagare komma ut. Fölkorrigering eller korrigering på hästar överlag, det är, du kan ju bara korrigera dem medan de är föl. Det är extremt svårt. När man ska veta att nu ska vi ingripa, det här ska vi låta vara för det kommer bli bättre med hjälp av liksom, naturen.
En av våra kompisar hade någonting.
Ballerinatå.
Ja, exakt, så kan det vara. De skulle stretcha den liksom en gång i timmen dygnet.
Precis. Alltså, jag tror det var oftare. Så en gång i halvtid, en gång i timmen.
Det var helt sjukt.
Den som gick på tå, tror jag.
Ja.
Ballerina,
det blir en senkontraktion.
Ja,
så att den drar ihop sig. Och då måste du hjälpa till att stretcha den där när den är liten, för då kan vi inte hjälpa till med en sko eller så. Man kan också, om vi är riktigt ansträngda lägen så kan man ta hjälp av en veterinär som kan ge lite muskelavslappnande och sådär så att de kan komma ner liksom. Men de har ju riktigt ont alltså, för det dras ju ihop.
Ja.
Och det är det sedan, det vet jag inte om ni har hört talas om förut, att det kan resultera i en bockhov.
Bockhov har jag hört talas om. Ja. Men, ja, jag hade
sen nästan ut lite grann som en Coca-Cola-burk. Jag brukar säga att det ser, och den blir väldigt rätt upp.
Ja.
Växer rätt upp. Och det är ju inte superskönt att göra ett genomtramp på en sån
kolaburk. Liksom. Nej. Det är som att gå på klackskor utan en klack.
Ja. Ja. Så att det ja, och ofta så får de ju det på ett ben också.
Ja.
Så
ja. Jag tänker som Fölis då. Han har ju gått i hagen med sin mamma. Gått i kuperad terräng.
Superbra.
Också. Vi separerade dem i helgen nu. Det var hemskt. Mm. Eller de har sovit isär. Men vi hämtade hem mamman hit.
Ja.
Känner mig som en hästtjuv. Alltså.
Ja.
Usch.
Ja. Sorgligt.
Ja. Men han går ju barfota. Vi har ingen aning. Vi är bara, det är inte vi som... Vi har ju bara hört att han inte älskar att bli... Han har lite kort tålamod och älskar inte riktigt att bli hållt på med på det sättet.
Nej. Nu går det bättre. Han fick också en hovböld här nu.
Ja, okej.
Så då fick han veterinär komma ut, men då fick han också lite lugnande.
Ja, men det är väl jättebra istället för att man ska göra det där och så får han en dålig upplevelse till exempel.
Mm. Exakt. Och där han bor nu, där är ju han hovslagare.
Ja, vad bra.
Så han gör en lite, men han är också lite äldre och så han ska inte hålla på om de är för stökiga. Så då har man också ytterligare en hovs, för de är jättestorta.
Ja.
Som kommer ut och hjälper dem, liksom.
Men det är jättebra.
Hur dåligt är det att de får en hovböld när de är så här små? Hovböld är ju mitt värsta. Alltså det känns som att får de hovböld en gång, då får de det jämnt sen.
Nej, det behöver inte de inte få. Nej, det är ju inte så.
Nej.
Det kan bero också på väldigt många olika saker. Och, men för att de har fått en hovböld en gång så behöver det inte vara så att de får
för livet.
Nej, verkligen inte. Hellre en hovböld än en hovbensfraktur. Kan vi säga.
Då ska jag tänka på det nästa gång.
Om det ska vara något i hoven. Liksom.
Ja, men precis. M. Nolberg har skrivit in tåkappa versus sidokappa.
Mm. Det är en bra fråga.
Jag har ingen aning. Nej. Ibland har hästen en tåkappa och ibland sidokappa. Ja, jag har ingen aning om varför.
Ja, nej. Det är verkligen, det kan man också använda olika syften, men när den har sidokapper i fram till exempel så är det oftast en överrullningssko. Det innebär att den inte har den här 90-graders kanten som en sko med en tåkappa oftast har. Och då hjälper vi hästen att rulla över lite tidigare.
Och det är sådana skor man också drar bak lite, skor lite längre bak.
Ja, man kan göra det. Men det är ju förutsatt att hästen har väldigt mycket hovvägg fram i tån. Så att man får ju inte dra tillbaka den för mycket. Man ska alltid se till att man ska försöka sko hästen utifrån, ja, men som jag sa tidigare, att det blir en bra plattform för hästen att stå på. Och jag tycker om att använda tåkappa på fram oftast. I bak så använder jag sidokapper, men kan även använda tåkappa också. Men det som avgör, jag använder det oftast på när jag skor arbetshästar, alltså nordisar och ardennrar och lite större hästar, då brukar jag använda tåkappa. De använder sina bakfötter lite på ett annat sätt om de ska dra ett timmer i skogen. Jag skor bland annat till en kille som jobbar med skogskörning och tar ut allt material ur K-märkta skogar och sådär.
Coolt.
Ja,
det känns så coolt.
Ja, han är cool.
Ja, det kan alltså, jag tänka mig.
Verkligen. Det ser man bara man ser honom så. Ja. Han hamnar i coola facket. Ja.
Okej, men det finns ju också, man kan ju kallsko eller varmsko.
Mm.
Vad är det för skillnad och vad bör man välja, eller är det liksom...
Så länge det kommer fram till samma resultat, så det resultat som vi vill ha, så tycker jag inte att det spelar någon större roll. Jag varmskor ju endast. Och det är för att jag är lärd att varmsko. Den tiden som jag var i England, de varmskor ju i stort sett bara där. Väldigt sällan man kallskor. För man, där är ju utbildningen annorlunda. Där är man, blir man ju svartsmed också. Du blir smed samtidigt som du...
Ja,
vi jobbar ju med det järnet, den typen av järn.
Okay.
Så smed då. Glöm det där svarta då.
Blacksmith är ett ord man känner igen, men svartsmed säger man inte så ofta på svenska.
Nej, precis. Det är ju direkt översatt.
Ja.
Ja. Så det är smed. Så Nu ska jag komma ihåg den här frågan.
Varmsko eller kallsko?
Ja.
Det känns ju så här lite hemskt när man varmsko och man bara psh, du brinner om hela hoven och ryker. Det ser coolt ut, men också hästarna känner inte det.
Nej, då hade jag suttit som ett frimärke i väggen och de hade känt det. Ja, nej, de känner inte det.
Lite,
ja. Ja. Nej, det som jag tycker är fördelen med att varmsko då, ja, det är att järn vill ju alltid gå tillbaka till ursprungsformen. Så den har en form som den har fått ifrån fabrik, de fabriksskorna som vi använder. Vi tar fram den och så riktar vi den kallt och skapar massor med spänningar i skon.
Ja, för man bankar och slår. Och
precis, ja. Men när det värmer upp järnet och värmer upp det till en viss nivå, grader, då nollställer du det. Så okay, du har inte samma spänningar i den skon som om vi skulle haft två skor, den här kallriktad och den här varmriktad. Då har du mindre spänningar i den skon.
Jag förstår.
Så det tycker jag är en stor fördel. Sen så är det såklart en nackdel med röken. Är ju inte, det förstår ju vem som helst att man kanske inte ska dra ett halsbloss av den röken. Men det är också
det kan inte vara jättebra.
Det är inte supernyttigt, det tror jag inte. Det är 10 paket gula Blend. Nej, jag vet inte, men nej, som ett exempel. Ja. Men
det är ingen munskydd på eller någon liksom gasmask?
Nej, nej, man andas bara inte in.
Nej.
Man tar ett andetag och så sen så bränner man på. Men det är ju, du står ju inte där forever, utan nej, det är ett litet pys liksom. Ja. Men jag tycker att tillpassningen, alltså att smälta samman materialet, hovet och skon, det blir som en enhet. Jag inbillar mig att jag har färre tappskor. Och peppar, peppar, jag har inte mycket tappskor. Och jag tror att det hänger ihop med spänningen och att jag har liksom smält samman materialet.
Ja.
På ett sätt. Men ja.
Och det här har du pratat lite om. Mm. Men Stina, hon skriver här: finns det något som på riktigt fungerar för att stärka hovarna på en häst med lite dålig hovkvalitet? Och det tycker jag är en bra fråga, för det är ju ofta många som pratar om det här och vill köpa tillskott och man googlar kanske hur man gör.
En bra hovslagare. Det kommer hjälpa dig.
Och, ja,
och då med, vad menar man med en bra hovslagare då? Jo, men vad har den för utbildning?
Kan man se någonstans vad de har för utbildning?
Ja, det kan du göra. Du kan, jag vet inte hur det är att så här, göra reklam och sådana där grejer, men man går in på SOF, Sveriges hovslagarförening.
Ja.
Och där kan man söka på sök hovslagare. Och då står det där. Då har du en massa med benämningar bakom. Det finns 5 bokstäver eller någonting sånt där. Och då är det om den är utbildad, har den fortbildningen eller tilläggsutbildningen, godkänd av Jordbruksverket, har en gesällbrev, har en mästarbrev.
Och finns den inte med där alls så är den en kvacksalvare.
Nej, det behöver inte vara så. För de som är med på föreningens hemsida, det är ju bara de som är medlem i föreningen också. Ja, okay. Så det ska man komma ihåg. Det är inte alla som är med där. Men det är så du kan titta upp. Ja. Och sen så prata med sin
fråga.
Sin, ja, verkligen.
Men jag tänker om de ljuger, eller?
Ja, nej, men ja, det tror
jag
inte.
Jag tror att de säger då. Jag har jobbat i 30 år i min utbildning.
Alltså, ja, att de, ja och då, men jag tycker samtidigt som att...
Det är svårt för nya hästägare att förstå. Eller du vet, om de säger så här, vad du får ut... Eller ja, man kanske inte ens vågar fråga. För att...
Nej, alltså jag tycker så här... Det är upp till vår bransch att informera om vad en utbildad hovslagare är. Och den har väl informationen kanske har varit lite knackig, kan jag tycka. För det är ju egentligen upp till hästägaren att ställa krav på sin hovslagare. Vad har du för utbildning? Vad är det jag betalar för? Jag tror att det måste bli lite så. För att man går oftast den här 2-3-åriga utbildningen och så sen så klappar man sig själv på bröstet och så finns det så himla mycket jobb som man fastnar i det. Men det är ju det som är våran fallgrop lite grann. Vi måste fortsätta utbilda oss. Man måste, den nyfikenheten, om den försvinner, ja, men då kanske du ska börja kolla efter någonting annat. Mm. Alltså, så fort man känner sig nöjd och börjar luta sig tillbaka, då är det kanske läge att göra något annat. För att då kommer inte din nyfikenhet och att du är hungrig på att fortsätta lära dig. Det försvinner ju lite grann.
Vad ska, men du då som är mästare nu?
Jag ska fortsätta.
Vad är nästa steg för dig?
Jag kommer ta diploma i England. Det är mitt nästa steg. Och det är också mycket för att man vill fortsätta. Alltså ha en morot. Det är precis som med träning. Vad är ditt mål med ridningen? Vart vill du hamna? Har du en träning? Och vi ska komma hit. Ja, men då utför du ditt jobb på vägen dit mycket bättre. Precis som att jag kommer fortsätta att tävla. Det gör att jag upprätthåller min... standard i skoningen på en helt annan nivå. Ja, så att både tävla och jag skulle jättegärna vilja köra stora landslaget. Jag har varit med i lärlingslandslaget tidigare och tävlat VM i lag. Men jag skulle vilja vara med i stora landslaget och göra det.
I hovslaga VM?
Ja. Ja. Det hade varit häftigt. Ja, nu har det ju varit lite som det har varit med den här pandemin. Så, men det brukar vara i september i Stoneleigh i England varje år. Och så har vi en uttagning som är i år i februari. Och då får man ju vara med alla svenska hovslagare. Och så sen så tas lärlingslandslaget och det stora landslaget fram.
Gud vad kul, det är klart att vara med där.
Ja, ja, det är jätteroligt. Alltså det är verkligen en... Ja, ja men det är häftigt. Och då möts alla från hela världen som är hovslagare. Och man tävlar tillsammans och man utbyter kontakter och erfarenheter. Och, det var en fantastisk resa att göra det som lärling. Mm. För att man får se andra länder också och inte så inrutat. Det är väldigt lärorikt. Jag pushar för att mina lärlingar ska vara med där. Det tror jag att de kommer vara. De har anmält sig nu till uttagningen så jag ska vara där och banka rygg. Ja.
Hade du någon mer lyssnarfråga innan vi
rullade? Jag tror att man kan prata hur länge som helst.
Ja.
Man kan prata om riktning och hit och dit.
Ja.
Men jag tänker att vi kanske kan träffas igen.
Ja, jättegärna.
Längre fram. Mm.
Ja, ja. Vi har ju massa frågor till förstås.
Du ska ju gå och träna dressyr.
Jag ska rida.
Ja, roligt. Ja, det är ju ett jättestort ämne. Liksom. Det går ju att prata om det hur länge som helst. Och många gånger så känner man att man vill så här visa så att man kan få ta på saker och ting för att förstå vad det är som är bra och kunna förklara på ett bra sätt. Men det har ju ni en hovslagare till som kan förklara.
Exakt.
Lite rapsolja ibland. På.
Ja. Ja, skippa alla de där tillskotten och så här, dyra oljor. Nej. Det kan lägga det på en träning istället.
Men
då.
Om man har olja ändå i skåpet, om man har sån hovolja, kan man skada hov? Kan man torka ut
Nej. Det gör du inte. Det gör du inte. Men om du vill...
Det behöver
då...
inte vara någon kallpressad linolja. Det kan vara vanligt.
Jo, den där från Italien. Ja. Den ska du ha.
Kallpressad mellan låren på en italiensk jungfru.
Ja. Ja, nej. Och om ni vill göra något, men massera in det där i kronranden då. Men annars är det upp till din hovslagare att ta hand om din hästs fötter.
Ja. Vi är så glada att du ville komma och gästa oss.
Ja, det här är så härligt att få träffa dig. Inspirerande. Jag känner att jag älskar den här podden.
Ja. Ja, det var jättekul.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.